hjärtligt välkomna till Ekstedt Sport.
Det är du som är Ekstedt.
Jag är Ekstedt, du är Palmlöf, Olle.
Du har klippt det, va?
Jag har klippt mig, det har gjort. Och du har väl också gjort någonting, va?
Ja, gjorde jag själv, ja.
Du gör det själv, okej.
Okay. Du hade två mössor på dig när du kom här också.
Ja, minst, va? Jag är dålig på att räkna. Var det bara två?
Det är ändå få som har
jag
två.
Jag var dålig matte i plugget. Var det bara två?
Alltså, personen som har mössor på sig, det är alltså Mats Sandberg. Hur mår du då, Mats?
Ja, jag kan väl bara konstatera att de håller på bilar där vi bor, i Solna, i huset där. De håller på med ett cykelrum och med värmeaggregat och sånt där, så att det är nästan omöjligt att bo kvar där.
Och för de som inte vet vad bilning är, att man tar upp betong och man spränger.
Precis,
man
spränger. Låter så fruktansvärt. Så att,
man har en bilningsmaskin, va, Mats?
Jag och Marie, vi tänkte att vi kan inte häromdagen bo där med hunden under dagen, så vi tog in på ett hotell i Upplands Väsby som heter Sleepy. Alltså billigt hotell Upplands Väsby, men då kan vi inte ta ett dubbelrum, utan vi tog två enkelrum, för att hunden tål inte mig, alltså att bo över. Men det är faktiskt säkert
det är så pass illa.
Ja, det gick inte. Så vi hade två enkelrum på Sleepy i Upplands Väsby och så där. Och bodde på natten där, men sen visade sig då på dagen när vi kom tillbaka att de hade ställt in bildningen just den dagen när vi var där. Men killen som ändå ägde hotellet, en trevlig kille, han flög på mig då och sa att du är någon sorts kanske kändis, sa han då, får jag skriva för autografen. Och han hade lyssnat på den här podden, Ekstedt Sport, ja du förstår.
Men gud, vad gick det? Alltså ägaren av Sleepy Hotel.
Med Z-L-E-P.
Sleepy alltså.
Sleepy, i Upplands Väsby. Alltså han lyssnade på den här podden och tyckte att den var bra.
Otroligt.
Jag träffade Tommy Åström precis, din gamla kollega, som jag ska hälsa till dig förresten. Ja. Och vi pratade lite podd. De har ju en som heter Sporthuset där Mats har varit med också. Han sa, jag har hört på er också.
Så att, vad tyckte han då?
Han såg glad ut och sa, jag har hört på er också. Det får man väl tolka.
Ja, det är väl positivt såklart. Ja, men jag tycker det är så bra också.
Tommy nog av en av få som kanske fördrar mig överhuvudtaget. Tommy Åström, vi har en jättebra relation, jag och Tommy, när du nämner honom. Jag blir glad när du nämner Tommy Åström.
Jag hörde en rolig grej, det var faktiskt inte Tommy som sa, det var någon annan jag träffade häromdagen som sa, Mats Strandberg måste berätta när han blev stoppad av en vakt i Sydney 2000.
Ja, det har hänt mycket med vakter genom åren, säkert också i Sydney 2000, men framförallt var det på Canada Cup 91 då, när jag och Elge Jansson var där i Montreal, gamla forum i Montreal, Sverige-Sovjet skulle spela då, och då var han så otrevlig mot mig, den här vakten, så jag sa till Elge, jag måste gå tillbaka till vakten och snacka med honom här, fast matchen nästan ska börja. Så jag gick ner och munhögs med vakten där, för att han var så otrevlig, så att jag måste avsluta det här liksom på ett för mig bättre sätt än det gjorde. Så att det var en munhuggning med vakten. Men i övrigt har det hänt väldigt mycket med vakter genom åren på olika arenor.
Men vad han hade gjort 91? Vad var han hade gjort 91? Du måste ju berätta ordentligt.
Det är inte otrevligt och sådär. Så jag hade ändå en akkreditering, en badge då, så att komma in. Jag kan inte komma ihåg detaljer, men jag var väldigt störd av det. Så jag sa till er, jag går tillbaka och snackar med vakten. Jag måste få det utagerat. Det känns inte bra i hela kroppen.
Ja, hur gick det då?
Ja, alltså vi vart väl ännu mer ovänner efter det där, antar jag. Det vart vi, om möjligt.
Men det jag hörde om det här Sydney då, det ska vara att du var som vanligt sent ute.
Ja.
Och du skulle någonstans till en plats och kommentera, och du blev stoppad av en vakt.
Mm.
Och då blev du så frustrerad så du började skrika, nu här med då vad den här sa att du hade sagt ungefär. Why don't you instead go take care of bombs? Bombs! Why stop me? There are bombs!
Jo, alltså det gjorde jag säkert. Nej, på den tiden var man ju kanske mer lättantändlig än vad man är nu. Så att det hände mycket under årens lopp som man kan komma ihåg faktiskt. Just med vakter, som självgoda vakter.
Minns ni Sydney Poitier?
Apropå Sydney? Ja. Ja, mycket, mycket väl.
Alltså det var väl länge liksom den mest kända svarta mannen i Sverige typ. Och Europa.
Den första nästan som nådde skådespelare.
Precis.
Alltså Harry Belafonte var ju då sångare, men Sydney Poitier var ju skådespelare, så att han nådde ju stjärnstatus.
De var lite lika, va?
Som den första.
Alltså utöver att de var färgade, som Jesper skulle säga.
De var lika helt enkelt. Lika helt enkelt.
Ja. Ja, men lite så här små näser, lite Michael Jackson-näser efter operationen. Hade de inte det båda två?
Sammy Davis Jr. Då, han hade också en liten näsa.
Ja, visst hade han det.
Ja, den väldigt liten näsa.
Små näsors klubb kan de bilda.
Han var ju med om en bilolycka. Han var ju fantastisk, Sammy Davis Jr. Han var med om en bilolycka tydligen och fick ett öga utslaget i en bilolycka och fick sån här plastöga istället. Och Frank Sinatra betalade allting på sjukhuset och det för Sammy Davis.
Men hörni, vi måste in på ännu mer på sportens värld.
Och, ja, det är en sportpodd.
Ja, precis. Och jag vet inte om ni har läst om det som hände i Colombia igår. Nej. Cartagena, som är en stad och har ett fotbollslag, mötte Fortaleza i kvalet till den colombianska högsta ligan. Jag vet inte vilken av lagen som liksom var i colombianska superettan.
Det kanske inte har med saken att göra heller. För
nej, det är inte relevant kanske.
Händer det nu natten till idag? Eller?
Exakt. Och Cartagena hade hemmaplan. Och
Cartagena låter som storebrorsa till Drutten och Jena.
Jag vet inte. Framförallt låter det som en choklad från Marabou.
Det gör, förlåt.
Tarragonas släkt. Det är ingen släkt, det är ingen far.
Nej, det men vattas i, snacka inte om choklad, det vattas i munnen på mig. Jag är en chokladoman verkligen. Alltså jag får dondimpen när jag hör
chokladen. Ja, men Cartagena, inte det också en typ en cigarrsort? Det är någonting, det är någon sprit eller något. Ja, skitsamma. I alla fall då så gjorde Fortaleza, alltså bortalaget 2-0 tidigt, 34 minuten. Då stormade Cartagenas fansplanen och började slåss med de egna spelarna.
Oj. Va?
Och efter då så har det tydligen varit en...
Alltså supporterna slogs med de spelare som de ska supporta.
Exakt, i sina egna spelare då, i hemmalaget. Och då hade
varför det?
För att de låg under då i det här kvalet. Ja,
det var inte ens att matchen var slut, var det under matchen?
Nej, det var ju 34 minuten.
Åh, jävlar!
Och jag antar att Cartagena...
Då bröt ju matchen naturligtvis.
Nej, det kommer till det.
Det är Colombia.
Det är Colombia, Mats. Men Cartagena antar då kanske gått dåligt under säsongen, det låter väl rimligt. Och så har fansen typ fått nog eller sig själva. Men då har det utbrutit fullt slagsmål på planen mellan supportrar och för spelarna i Colombia är inte heller några liksom duvungar. Så de har slagit tillbaka. Och efter det här inträffade så ska tydligen en supporter lägga ett livlös på planen. Men bröt man matchen? Nej, gjorde man inte. Man återupptog matchen inför publik.
Det ska vara Sydamerika till det.
Det är något helt annat. I Sverige bryter vi matcher för pyroteknik. Men det här är något helt annat.
Har du käkat hamburgare, Jesper?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Hur, vadå då?
Nej, det luktar hamburgare. Jag tänkte att du har rapat hamburgare.
Ja, förlåt. Nej, jag har käkat tacos.
Okej.
Okay. Det luktar jätteäckligt, eller?
Nej, det här är lite skämt. Jag tycker att det luktar lite gott. Jag har inte käkat lunch då, jag är skithungrig. Så jag blev lite såhär, vad jag vill äta.
Om det ändå.
Vad har du käkat idag, Mats?
Jag har faktiskt inte hunnit äta mer än en varm korv på vägen hit, kan jag säga.
Men Mats, vad kul att du fick äta korv då, för det är det bästa du vet, näst choklad.
Jag kan säga att det bästa jag vet är korv, punkt. Och sådär. Så jag käkade en varm korv med bröd. Så jag sa liksom till tjejen som serverade korven då, på Söker K då, i Solna centrum, sa att vilken härlig middag. Det räcker ju med en varm korv med bröd.
Vad
till, då? Till middag.
Var hon med på det? Höll hon med? Eller?
Hon var med på noterna.
Blev hon charmad av din framtoning?
Hon var med på
noterna. Här kommer en man som älskar korv. Vad mer kan jag begära?
Det här är Jesus sport.
Här kommer en kille 3 punkter utgång.
Hörrni, det är inte andra grejer i sportens värld. Och en liten nyhet. Så jag tänkte att det ska bli ett diskussionsunderlag. Men vill du ta någonting först, Olle?
Ja, lite basket kanske.
Ja. Get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam.
Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Right. Det står så här va, på TT Telegram. Svensk baskets största stjärna på damsidan och affischnamn under många år, Amanda Saui, slutar i landslaget med omedelbar verkan. Bara säga, hon har varit dålig i landslaget. Hon var okej stor i USA. Men sämre än man tror. För Eldebrinkan har varit mycket bättre. Men så stor på TT i alla fall. Hon säger så här då, citat. Jag upplever att det inte alltid är en trygg miljö. Det är mycket man svept under mattan. Med rasism och ignoranta saker. Här blinkar ju genast 2 varningsflaggor. Dels att hon pratar om trygg miljö. Mm. Det är inget annat än sån här mumbo jumbo från amerikanska Woke-universitet. Basketmatcher är basketmatcher och är inte och ska heller inte vara varken trygga eller otrygga miljöer, utan de ska vara just basketmatcher. Så sen också ordvalet ignoranta. Det stinker ju också amerikansk Woke. Det är inte det allra vanligaste ordet hos amerikanska Woke-människor, för det är like. De säger alltid så här, oh, like, you want to like, it's like, like. Det går inte att lyssna på sådana. Men det näst vanligaste ordet som det här klustret av amerikanska studenter använder, det är just ignorant, ignorant. Och de använder alltid som just skällsord mot andra människor. För det finns inget som de mår bättre av än att hugga på andra efter en upplevd oförrätt ur offerperspektiv. Och givetvis med undertonen att de själva är raka motsatsen till just ignorant.
För, alltså, problemet med ordet rasism idag och även ignorans framförallt är ju att värdet av ordet håller på att urholkas fullständigt. Och varje gång någon säger att det är rasistiskt, när jag var liten, då var det värsta man kunde höra var ju att någonting var rasistiskt. När man använder så här slentrianmässigt att det där är rasistiskt, så specificerar man ingenting. Då blir det bara, aha, men vad ska vi ta, hur ska man ta på det då?
Jo, men om vi kommer,
hur ska man kunna förändra någonting?
Men det där är väl också i politiska sammanhang att de använder rasism som ett slagträ liksom då, inför sitt underperspektiv på något sätt.
Ja, sitt självupplevda underperspektiv.
Ja, det är så. Alltså, rasismen i Sverige är ju nästan utrotad nu.
Och jag vill säga, inte minst inom svensk basket, för så här, svensk basket, alltså hälften av de som spelat basket, alltså, också för 30 år sedan, för 20 år sedan, hälften har ju EU och har varit människor med invandrarbakgrund. Så i svensk basket så är alltså olika hudfärger lika naturligt och accepterat som skor på fötterna när man går. Alltså det är inte ens en fråga. Och vad är det fråga om här då? Det som du, Mats Strandberg, brukar kalla confirmation bias. Man ser det man vill se. Sätter man på sig offerglasögon så upplever man sig alltid som offer. Så när Amanda Saui har spelat basket i USA, då har hon spelat med just woke-kvinnor som har lärt henne att tolka allt som går de lite emot som rasism. För alltså så här, om hon som färgad i laget inte får plats i startfemman, då är det rasism. Blir hon utbytt mot en lagkamrat som inte är färgad, då är det rasism. Och blir hon inte utbytt tillräckligt snabbt efter en fotskada, då är också det rasism. Alltså har man den blicken på att allting som går mig emot, det är rasism. Det är klart som fan hon tror att det är rasism. Det är så jag tror att Amanda Sawis...
Jo, men det att använda det som i politiken också, att använda det som ett slagträ, liksom rasism, i vid bemärkelse då.
Och då menar jag
för att böta då en oförrätt för dig själv.
Men blir det inte då också att själva värdet urholkas fullständigt, då kan man aldrig prata nästan om, då kan ju allting kan ju vara rasism, eller allting, om man pratar om strukturer, det är samma egentligen med patriarkala strukturer som du pratar om.
Det är också ett ord som de älskar att prata om, patriarkala strukturer.
Verkligen, men, är det verkligen? Men det specificeras liksom inte riktigt. Det är, specifikt exempel, löneutveckling, där kan man ändå se svart på vitt. I den faktorn eller i den branschen, där så tjänar män 5000 mer i månaden eller vad fan det kan vara för någonting, eller om året. Och då finns det i alla fall kanske någonting som går att ta på och diskutera kring. Men att bara säga att det där är rasism eller det där är en struktur och så finns det ingen mer. Det är ju inte en sanning bara för att man säger det.
Men att svenska kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än svenska män, det beror på att de har en annan typ av jobb. Om man tar samma typ av jobb,
ja,
har
svenska
kvinnor samma löner.
Men sen finns det de branscherna där det inte är så. Men på det stora hela är det ofta så att till exempel jurister tjänar lika mycket oavsett om man är man eller kvinna.
Så de pratar alltså om det är otrygga, trygga miljöer, det är rasism, det är ignorant och det är, de säger like hela tiden, men det har inte riktigt med det att göra. Men det här med otrygga miljöer, som hon pratar om, vad tror ni att det handlar om? Vad är de otrygga miljöerna?
Ja, det vet man ju inte. Vad kan det vara för någonting?
Men det är ju,
jag har faktiskt svaret på det. Så här är det, att Callis Lloyd, mångårig landslagskamrat till Amanda Saui, hon blev intervjuad angående detta i Radiosporten. Och hon stämmer in i kritiken mot damlandslaget som, citat, en otrygg miljö. Och så här säger hon.
Det tycker jag kan säga har känts otryggt, att man hela tiden ska ha en ny coach och presera framför det. Det har man redan utomlands. Och när man kommer hem till landslaget så vill man ändå ha en trygg ledare.
Ja, det är alltså den otrygga miljön, det är att de har haft många olika landslagscoacher.
Jag vet inte vad
det kan väl vara en trygg miljö genom att man har många olika landslagskontor.
Jag vet inte om det går att kommentera det där, för att på ett vanligt jobb så har man ju x antal olika chefer. Det sitter ju inte i antalet, det sitter ju hur ledarskapet är och hur människor beter sig mot varandra. Det är väl vad jag anser är en trygg miljö.
Ja, men byter du ut felaktiga chefer så är det bara bra. Då är det bra att ha många. Då landar det ju att du får en bra chef till slut.
Vi säger så här, ska vi säga så här. Som de kanske skulle kunna säga på amerikanska universitet. Enough said.
Jag tycker det. Vi behöver faktiskt inte köra en jingle, för jag har ett liknande. Precis. Och en liknande diskussion. Jag vet inte om ni har läst om den här norske skidåkaren som heter Lukas Braten heter han, va?
Nej, jag har missat honom. Har du sett
att... Nej, idel öra här. Vad kan vara för någonting?
Han heter Lukas Braten. Han är 23 år gammal bara. Men han har lagt av från skidåkningen. Och han har lagt av från skidåkningen för att han tycker att det norska skidförbundet hanterar saker och ting så dåligt. Och då tänkte jag, för att det känns som att många norrmän har lite sådär, man går emot förbundet och man tränar för sig själva. Det har även hänt lite grann i Sverige.
Typ det är som Kläbo ungefär, han är också i otakt med sitt förbund då. Ja, han har liksom kört eget, va?
Precis, och då tänker jag, bara för, upp för diskussion, är det norrmännen som är lite likt woke-människorna, lite kinkiga, eller är det svenska som biter ihop för mycket? Ordet fritt.
Ja, ordet fritt. Jag tror faktiskt att det beror på en helt annat. Jag tror att de här norrmännen, de är helt förblindade av sin egen framgång som kom tack vare oljan. Så hade det varit den gamla generationen som hade upplevt fattigdomen på 70-talet, då hade det varit något helt annat. Men nu har de ju fått allting gratis. Då tycker de, varför ska jag underordna mig ett lag? Jag är ju bäst själv. Jag får ju allting. Det är min analys.
Norrmän är mer individualister än vad Sverige är. Norge har ju ganska dåliga landslag, men bra individualister i massa olika sporter just nu. Vida överlägset Sverige och så vidare. Så jag tror att den norska andan, den norska kulturen bäddar mer för individualister än vad det gör i Sverige. Sverige är ju ett kollektivt land, mycket mer än Norge.
Har det politiska undertoner då, att Norge länge kämpade för frihet, så har det varit en enhet, att man har då kanske till exempel haft gemensamma fiender, eller kan det vara att Sverige politiskt haft en stark vänsterinriktning under många, många år? Norge har inte riktigt haft samma.
Intressanta tankar. Det är svårt att komma på något svar.
Men har Norge kämpat mer för sin frihet än vad Sverige har gjort?
Ja, de blev trots allt ockuperade av tyskarna.
Ja, men alltså historiskt sett.
Långt
tillbaka. Det här, du har inte sett i sina spår så snabbt. Alltså,
men Norge har ju bara varit självständigt i 100 år. Det har ju inte Sverige varit. Utan Norge har ju haft 1905, va? Så blev Norge självständigt.
Ja, Sverige, från Sverige.
Från Sverige, precis.
Ja, men led norrmän så mycket av att vara i union med Sverige? De var väl ganska självständiga?
Nej, de led nog ingenting. De var
självständiga ändå, tror jag.
Men de ville ju åtminstone vara självständiga. Jag tror att det är lite som...
Det var mer ett namnteckning på ett papper.
Men jag tror att det är lite som Skottland och England.
De var ju självständiga ändå, tror jag, Norge.
Ja, men det finns väl ändå någonstans att man vill...
Det var så att Gustav II Adolf fick in och gick in i Halden och sa: hallå, lägg av! Här ska jag bestämma. Han sket ju totalt
i Halden. Det var ju på 1600-talet.
Ja, jag vet, ja. Ja.
Klart, Karl Johan då i Oslo, det är ju ett svensk kung som har satt det namnet på Karl Johan. Så att det är klart, det måste ju svida i norrmännens själar.
Men Karl Johan, alltså från 1810, men alltså Bernadotten.
Karl Johan, en svensk konung. Jag kan inte säga exakt.
Det måste vara första Bernadotten.
Just det, Karl Johan. Ja. Det måste svida i norska skäder att en svensk har gett namn till Norges paradgata, huvudstaden, överhuvudtaget.
Ja, klart att de vill ge igen nu när de är bättre än vad vi är i individuella idrotter.
Ja, men 17 maj då. Vi firar ju inte 6 juni som de firar 17 maj. Nej. Det finns väl ändå något värde, tror jag, i självständigheten.
Jo, men precis, men de är väldigt nationalistiska, men det tror jag har att göra med just att de blev ockuperade av Tyskland och blev då lite mer enade som nation.
Och vi lät dem åka förbi bara.
Ja, och sen, är de också töntar med alla flaggor och mössor. Och sånt där.
De var töntar, de är på väg att bli mera som icke-töntar nu, tror jag. Alltså, de var jättetöntar för kanske 50-60-talet och 70-talet. Men nu tror jag Norge har stigit fram. Alltså förr var ju då, Sverige var ju så enormt mycket storebror då till Norge under många, många år. När det handlade om underhållning och alltihopa det där. Och vi hade stora stjärnor i Sverige inom alla områden. Kultur och nöje och sport och så vidare. Men nu har ju Norge mångt och mycket hävt sig upp. Alltså till nästan jämbördiga under senare år.
Kulturellt, ja, men det här är fruktansvärt. För alltså, när man var i Norge på 80-talet till exempel som svensk. Då var man liksom kung. Man såg ner på dem som liksom små gulliga typer. Man var i Norge sådär. Och då förstod de det, för de hade ingenting. Men nu, om man går dit med samma inställning som svensk, och liksom, ja, ni är gulliga, ni är söta, då ser man på deras blick att de tittar ner på en tillbaka. De förstår ju inte att vi ska titta ner på dem, utan de tycker att de är mer värda än vad vi är. Och rent objektivt sett så har de ju rätt. Och det är fruktansvärt. Man vill ju kunna mobba Norge, men det kan man inte.
Jo, men de snackar ju med förakt om det svenska tillståndet, snackar ju Norge med förakt inför en valrörelse. De skickar ju då spioner till Sverige inför ett norskt val för att titta på Sveriges miserabla liksom då läges som vi har nu med alla negativa saker och det. Och det förhäver ju Norge något enormt som nation jämfört med Sverige nu.
Men de är väl fortfarande lite nyrika och lite som jobbiga lillebrorsan som drar cola typ och odräglig när det på
ja poster. Och som sagt, den nya generationen har ju heller inte vett att vara ödmjuk, för att de tror att det är det naturliga tillståndet att ha allt. Den äldre generationen förstår ju alltså hur Norge egentligen borde vara. Jag menar, Sverige är ju en nation av ingenjörer, uppfinnare, separatorn, kylskåpet, kullagret. Norge har ju ingenting av det där.
Osthyveln.
Ja, precis. Bra. Enda norska uppfinningen är osthyveln. Sverige har ju hundratals uppfinningar.
Sparken då?
Tandbergs bandspelare. Men Sverige är ju unikt i det avseendet i världen med en så liten behov som har så otroligt många uppfinningar och som varit ledande på så enormt många områden som Sverige har varit.
Ja, men jämför svenska företag med norska företag, de har ju ingenting.
Det var ju det jag var inne på.
Ja, jag menar det.
Sverige var ju först med så enormt mycket under de guldåren Sverige hade då i början på 1900-talet. När vi var först med folkskolan i Västerås, tror jag, i världen faktiskt, och vi var först med folkbokföringen, vi var först, hade ordning på medborgarna, Sverige var ett ordningssamt folk på den tiden jämfört med nu och sådär. Så Sveriges pikade väl då att på 70-talet
nästan. Jag har faktiskt läst mig till att Sverige pikade just år 1980. Okay. Och just det året var också inkomstskillnaderna som minst mellan rik och fattig i Sverige. Sverige var den rikaste nationen i världen. Och märk väl, då hade vi också Björn Borg, Ingemar Stenmark, ABBA. Alltså 1980 stod Sverige på topp. Sen dess har det varit...
Jag vet inte, en annan, på tal om rasism har vi pratat lite grann om. Det här var ju lite klantigt. Jag vet inte om ni har läst om fotbollsspelaren Garnacho. De spelar i...
Inte ens hört talas om Garnacho.
Du vet vem det är, Mats.
Jag vet ju vem det är, för jag ser väldigt mycket fotboll på tv. Garnacho är ju... Och så har jag blixtat till de sista omgångarna nu.
Och gjorde en ful grej tisdags när Manchester United höll på att förlora.
Spelade mot United?
Han spelade United och höll på att förlora mot Köpenhamn. Eller kryssade mot Köpenhamn. Mm. Köpenhamn fick straff i 97 minuten.
Jag har läst att Köpenhamn förde spelet.
Ja, alltså United är fruktansvärt dåliga för tillfället.
Och det är ju en historia att berätta om United. Det kan vi hålla på i timtal och sen kommer United. Varför de har spårat ur totalt? Vad beror det på? Vi tar det en annan gång.
Det gör vi. Jag tror att problemet de har är ju... De har så mycket pengar och så mycket status att man försöker hela tiden göra quick fixes. Man tar inte tag i problemen som finns uppåt.
Det är något fel i själva själen i Manchester United som är grundfel på något sätt. Och det har varit i ganska många år. Jag såg Beckham-dokumentären, vilket var väldigt kul att se.
Oväntat bra. Tänk att vara, efter att liksom ha blivit hyllad och körlad sen han slog igenom så tidigt. Han är född 74 och liksom, sen han var 16-17 år. Och ändå ha självdistans och till synes fötterna på jorden. Det är imponerande.
Mm.
Ja, kul för
dig. Det man kan konstatera ändå att det är hårt för Zlatan och Beckham att sluta med det de har brunnit för till 100%. Det framgick ju då vilken otrolig ledsnad det är för Beckham och för Zlatan att inte ha fotbollen kvar.
Ja, men du tappar väl här din identitet.
Total din identitet. Du har ju ingenting kvar. Sen är det ju inte ens fotbollsspel.
Ja, någon miljard har man ju kvar. Men...
Och sådär. Så att det är fördel för att spela golf och spela tennis. Du kan hålla på länge.
Ja, precis.
Men ja, tillbaka till
Garnacho i alla fall. Ja. Garnacho, innan straffen i... mot Köpenhamn, så gick han och sparkade sönder straffpunkten.
Va? Varför då?
För att han skulle jävlas med Köpenhamn. Jag hoppas att han blir avstängd. Jag har inte läst någonting om det.
Vilket land kommer han ifrån?
Argentina är det från.
Ja, det, det är det.
Typiskt argentinare.
Men han har också...
alltså, apropå den här Beckham-filmen då. Diego Simeone, när han filmar och Beckham får sånt helvete så långt efter. Hatar man inte Simeone?
Ja, jag blev utvisad var ju ett skämt.
Jag trodde inte att det var så illa för Beckham under så långt efteråt som det visade sig att vara här. Jag såg ju den där matchen 98 då, som gick i Saint Etienne, va?
Någonstans i Frankrike.
Ja. Och den här, och hans eftersläng där som gav det katastrofala resultatet. Så att det var ju, ja, det var ju, Simeone var ju katastrofal där.
Ja, och sen också att han intervjuade sig här då, att han inte bara oförblommerat ber om ursäkt Simeone, utan liksom garvar lite grann och tycker att det är, man vill, jag vill spöa Simeone.
Alltså, men Simeone är ju ett, ja, men det är ett äckel.
Ja, jag tror du skulle säga arsel, så står
det. Nej, det är ett äckel.
Men, okay. Men har inte alltid Argentina och Brasilien lite fitt attityd?
Jo, det har, men sen så är det framförallt mellan när England möter Argentina, apropå Falklandskriget. Ja. Så det är lite extra känsligt där.
Falklandskriget är ju fortfarande den, ett av de största, förutom så här riggade valstat i Afrika, så är undersökning bland Falklandsöarnas invånare, vilket land vill ni tillhöra? 97% svarade Storbritannien.
Men det sägs ju att det var en semifinal i VM för ett antal år, så jag vet inte vilket 90-tal, vilket år det var kanske, mellan Brasilien och Argentina. Så har det kommit fram senare att argentinarna lyckades tydligen förgifta dricksvattnet för brasilianerna på hotellet. Just, så att det var ofattbart hur dåligt Brasilien var, och Argentina vann då den semifinalen. Vilket VM kommer jag inte ihåg.
Kanske 90 då?
Det kan ha varit 90, ja.
Ja. Hade du någon ihopknutning på den här snubben som hette något roligt?
Eller? Ja, ja. Jag blir avbryter
det. Ja, jag vet, det avbryter det för ofta. Fan.
Nej, det gör ingenting. Men Garnacho i alla fall då, gjorde en liten fadäs. Garnacho är också en av de spelarna i United som har så här gult hår, som Richarlison har och som den här Antony också har. Men Garnacho la ut en bild på André Onana. André Onana är ju svart. Och gissa vilken emoji som André, eller som Garnacho la efter Onanas namn. Han hade lagt dit en gorilla. Och det var ju ganska puckat, får man väl säga.
Även om man inte confirmation, som Mats säger återigen, confirmation bias, så kanske det är lite väl.
Här finns ju någonting att ta på.
Här finns någonting att ta på. Det var Amanda Saui skulle säga.
Ja, nej, hon hade väl blivit tokig. Men Onana är inte tokig. Han tycker att de ska sluta. För att FA har ju inlett en utredning om rasistiskt tillmäle. Mm. Onana säger tvärtom. Han försvarar Garnacho och anser att lagkamraten inte bör drabbas av några konsekvenser. Andra kan inte bestämma vad jag ska bli illa berörd av. Jag vet exakt vad Garnacho menade. Kraft och styrka. Att den här gorillan då var stark och hade kraft. Skriver målvakten i en kommentar enligt Metro. Nummer ett, så är det väl lite skitsamma. Det är inte bara skitsamma om han blir illa berörd, för att det här når ju ändå miljoner människor någonstans, att han lägger ut den där gorilla-emojin. Hur tänker Garnacho? Nu har vi har pratat massa gånger om att fotbollsspelare är superpuckade, och det är för att de är så curlade naturligtvis, och de behöver inte tänka.
Nej, faktiskt inte.
Men just det här borde man väl någonstans ha snappat upp, att man, han är ju född i Madrid till exempel, och där görs det ju ganska ofta, är det ju ändå publik som gör apljud och sånt där mot svarta spelare. Han borde väl ändå kunna göra den kopplingen. Så frågan är, hur dum är Garnacho? Alltså, är IQ-nivån på en 14... Det känns som att det är en 14-årings nivå.
Men är de allmänt så pass puckade, menar du?
Alltså, de blir väl det, för att de är institutionaliserade. Och jag vet inte vad man ska förvänta sig något annat heller än att det blir så här.
Men sen så är det olika former av intelligens ska man tänka på också. Tänk er till exempel en spelare som Anders Limpar. Mm. Världens mest spelintelligenta spelare, alltså på banan, på fotbollsplanen, världens mest intelligenta. Vid sidan av, inte riktigt lika. Så att vi, och det finns ju olika typer av intelligens, eller vad säger ni?
Men Beckham är väl inte något pucko direkt, alltså han har ju lyckats fantastiskt bra efter karriären annars.
Ja, ja, men det var ingen motsägelse mot Limpar, men det finns ju olika typer av intelligens.
Limpar har inte lyckats så bra.
som på fotbollsplanen. Jag menar, det finns ju, kan du säga emot att han var spelintelligent?
Nej, men samtidigt så är väl inte det definitionen av intelligens.
Nej, men jag sa ju också spelintelligent, och det finns alltså olika former av intelligens. Spelintelligens är ju, det heter, hörs ju på ordet.
Ja, men det är ju också att tänka att det är ett påhittat ord, bara det är det jag menar.
Ja, du menar, okay,
men jag fattar vad du menar. Alltså, så här, man behöver inte vara, det är inte så att alla smarta är läkare och alla dummar är mål. Alltså så funkar det
såklart. Nej, så funkar
alla
inte.
Alla dummar också.
men du har ju, Björn Borg var ju, som du säger, kanske inte intellektuell i alla fall. Det var ju inte på något sätt. Men han var ju väldigt stridsmart. Och han hade ju spelintelligens, det hade han verkligen. Han utnyttjade resurserna till 100%. Men han kanske inte allmänt intelligent. Och så kanske han har stråk.
Nej, men jag tror att du har rätt där med att han var street smart. Och, han, ja. Och det enda han läste, det var ju Buster. Det var det enda liksom han läste överhuvudtaget, alltså gamla sporttidningar med serier.
De tog ju ner Borg jämt att du sa att han läste bara serietidningar. Men det hade kanske med andra saker att göra än sin stridsmarthet och intelligens. För att han har visat senare på att han har gjort rätta val i livet sen Björn Borg.
Visst är det så. Sen ska jag också säga att Buster är en väldigt bra tidning.
Ja.
Ni vet att Björn Borg, förutom att ha vunnit en massa Wimbledon, är ganska unik. Helt världsunik i vissa avseenden. Till exempel att han aldrig klarat av att läsa ut en Buster-tidning. Det är ju väl som Zlatan, han läser Fantomen.
Men jag håller ändå Borg högt, oavsett vad det är faktiskt, när det handlar om hans förmåga att navigera framåt,
ja,
i livet.
Ja, ja.
Den 7 oktober, tidigare mest känd som Putins födelsedag, Ralf Edströms födelsedag, André Pops födelsedag, min födelsedag. I år var det ingen kul dag. Hamas trängde in i Israel från Gaza och slaktade mer än 1000 civila i gränssamhällen och på musikfestivalen. I måndags visades en ihopklippt film upp för internationella medier. En film med saker som dokumenterats av Hamas-männens kroppskameror, av deras och offrens mobiltelefoner samt av bilkameror och övervakningskameror. Läs lite grann ifrån vad som var på den här filmen då. En ung man som ligger blödande på marken hackas ihjäl med en trädgårdshacka. Man ser en pappa sprängas till döds med en handgranat framför ögonen på sina gråtande söner. Brända bebisar med avhuggna huvuden. En ung flicka skjuts ihjäl när hon gömmer sig under ett bord. I filmen hör man Hamas-mannen Mahmoud ringa hem till sina föräldrar. Han säger att han ringer en telefon som han just har tagit ifrån en judisk kvinna som han har skjutit. Pappa, jag har dödat 10 judar med mina bara händer. Deras blod är på mina händer. Pappa var stolt över mig, ropar han och upprepar flera gånger att han dödat 10. Sen ber han att få tala med sin mamma och fortsätter. Mamma, din son är en hjälte. Jag har dödat 10. Gå in på WhatsApp och titta på bilderna. Mamman svarar, må Gud beskydda dig. 20 oktober, alltså nästan 2 veckor senare, 160 kändisar ett gemensamt upprop. Vi kräver. Man skriver bland annat, den senaste veckan har vi bevittnat ett fruktansvärt våld som fort eskalerat och lett till en humanitär katastrof som fortfarande pågår. Och vi står inte ut. Den senaste veckan alltså. De 160 kändisarna som kräver väljer alltså att helt blunda för vad som händer den 7 och 8 oktober. Av de här 160 kändisarna så är det inte en enda som på sina sociala medier andats någon som helst av kritik mot Hamas terrordåd. Och det är inte jag som har kollat, utan Ivar Arpi som har kollat de 160. Han har kollat på deras sociala medier då, de här 2 veckorna innan vi kräver uppropet. Efter 7 oktober så berättade istället influencern Ali Stenlöf, som är en av de som skriver på det här, vi står inte ut, för sina följare om en resa till Maldiverna. Medan Uno Svenningsson, en annan som har skrivit på, han visade upp en grillad majskolv. Camilla Läckberg som har skrivit på, hon livechattade om relationer. Och Kristin Kaspersen, hon skrev att hon är på en enormt bra plats i livet just nu.
Ja, alltså, varför sitter det där så hårt i väggarna? Och varför är det hugget i sten att den svenska vänstersidan, oavsett vad, alltid hyllar Skipt och Gaza och alltihopa det där.
Det Hamas gjorde ska ju fördömas, punkt. Jag förstår inte riktigt hur man som... Men det är så, jag tror Mats är inne på någonting här. Att det finns... sitter hårt inne.
Alltså, då, i partiledardebatten senast då, i alla fall, så de här som... Det var Åkesson och Kristersson på högersidan då, i alla fall. De fnös när Magdalena Andersson och Norsi och Adolgestar och Märta Stenvi, när de sa då att Israel har lätt att försvara sig, sa de dagen efter den 7 oktober. Och då fnös Kristersson och Åkesson och sa att de står och ljuger, sa de.
Ja, vi kan ju också säga det att Magdalena Andersson har ju som partiledare har ju medlemmar i partiet som uppenbarligen sitter på samma möten som Hamas-kramare.
Så. Ja, och då, han namngavs ju där, och då säger han också att det finns ingen som har ägnat så mycket tid i sitt liv åt att arbeta mot Hamas. Men det visade sig vara en ren lögn. Det hörde på det politiska spelet på Sveriges Radio. Att då nämnde det lite som kuriositet nästan. Tänk att hon kom undan med det. Men jag menar, det är ju deras, de politiska journalisternas, ligger på deras ansvar att konfrontera henne med det. Att hon säger en uppenbar lögn. Att hon kom undan med det.
Helt otroligt. Debacle är det ju. Men
alltså, journalister i allmänhet i Sverige det är ju väldigt få om någon så att säga som kan andas om ett stöd till Israel normalt sett. Det får man ju bara inte göra i Sverige av någon konstig anledning. Varför är det så?
Ja, men man får ju inte glömma det heller att Israel är Mellanösterns enda demokrati för det första, och det finns ett tiotal länder runt omkring som inte någonting annat hellre vill än att förgöra Israel.
Mm. En utsatt position kan man säga.
Det får man verkligen säga. Och sen så har jag också full förståelse för människor som då i palestiniernas fall som har bott i tidigare då på en plats och sen blivit utskuffade. Generalfelet här av de svenska kändisarna är ju att man har lyckats missa ett fruktansvärt terrordåd.
Precis.
Där 1400 människor har
dött. Men du säger lyckas missa. Tror du att det är medvetet eller omedvetet?
Medvetet.
Nej, jag tror inte att det är medvetet. Jag tror att de är så jävla verklighetsfrånvända.
Kan det vara så att det är 160 stycken? Kan det vara så att det är lite olika kanske? Så att ni kanske har rätt båda två?
Det kan det verkligen vara. Men jag tror inte att Semir Badran vet någonting. Jag tror inte att Viktor Frisk vet någonting heller.
De har skrivit på. Ska jag dra lite fler som har skrivit? Vi nämnde ju några. Kristin Kaspersen och sådär.
Greta... tydligen också totalt färgblind.
Ja, hon är ju medveten.
Hon är färgblind. Hon är färgblind.
Ja, men vi bara säger så här.
Hon kan ju dra åt helvete för
det. Ja, det kan du göra. Men vi har nämnt några nu som var med på det här, av de här 160. Vilka är de övriga som har skrivit på det här? Ja, givetvis så är en stor del av dem exakt de man tror. Vad säger ni? Jag säger Gustav Skarsgård.
Ja.
Givetvis. Det är liksom, det är helt självklart. Mia Skäringer.
Ja.
Självklart. Gina Dirawi.
Ja, hon är ju palestin.
Hade hon inte gjort det så hade det varit något fel. Ja. Jason Timbuktu Diakite.
Ja, väldigt.
Silvana Imam. Men man blir bara trött. Kåken Hermansson. Ja. Kodjo Akolor, herregud. Det är precis som förväntat. Men nu kommer vi till någonting som inte är riktigt som förväntat. Och du pratade en del, Jesper, tidigare om några är dummare än fotbollsspelare.
Mm.
Nu säger en som har skrivit på John Guidetti.
Ja.
Vad säger vi om det?
Nej, men menar du?
Men det är ju ren positionering att han och Sanna har skrivit på det där.
Jag läser vidare. Ett namn som förvånar mig också. Sebastian Larsson. Vad vet han?
Våran Sebbe.
Där har vi, det där är typiskt omedveten. Att han har inte, jag tror inte han har fattat alls. Jag tror de förstår inte vad det är som har hänt. För de tittar inte på nyhet ordentligt. Så de förstår inte vad som har hänt innan.
Nej, det kanske är att det är krig och det är dumt med krig. Men han kan vara en av dem.
Många vill vara politiskt korrekta bara efter den svenska mallen och modellen. Då vill jag politiskt korrekta. Jag kan tänka mig att idrottsmännen som normalt inte vet ett dugg om någonting, att de tycker att politiskt korrekt är det att tycka så här, va? Så tror jag.
Men, jag tar ett namn till då, som inte är så oväntat kanske. Henok Goitom har man skrivit på.
Nej, men han är väl typ från... Han
bor ju precis i Järvafältet.
Och där bor ju en del muslimer ändå som kanske har...
Ja, påverkar honom kanske.
Som kanske har sympati för palestin. Jag vet inte.
Ja, men det är klart att det är så. Men nu tar vi en man som i alla fall jag hade... högre intellektuella, eller så här, jag hade högre tankar om honom intellektuellt som han skriver på. Håll i nu, Albin Ekdal.
Ja, jag såg det där. Och jag har, nu har ju visserligen jag inte en enda hög tanke om Albin Ekdals intelligens, men att han, jag tänker, kan inte han pappa, kan inte ringa sin farsa bara men, fråga,
men Lennart Ekdahl,
eller han också tog det här.
Han har inte skrivit på, tror jag.
Nej, det har han,
det har inte gjort, och det ärar ju honom verkligen att han inte har gjort det, tycker jag, för då har han ändå lite grann tankeverksamhet.
Jo, men Albin Ekdahl är ändå en resonerande, tänkande människa. Jag menar, de här Kakan Hermansson, det är som det är. John Guidetti, det är som det är. Bra, men Albin Ekdahl ändå, jag menar, vad fan...
Men farsan Ekdahl, borde inte han ha berättat
hur det är? Jo, det borde han. Det är klart det är fel med krig. Men man kan inte skriva på ett upprop som struntar i det som jag läste upp.
Nej, det är ju faktiskt helt sinnessjukt. Och det är som att folk tror att Palestina då, eller Hamas, som är deras, jag vet inte om det är, det är ju såklart en terrororganisation, men det är ju typ deras försvar också, eller deras
defensiv. Ja, och dessutom har ju folkligt stöd. Det, är, alltså,
det får man inte heller,
Palestina precis. Stödjer Hamas.
Det får man inte heller glömma. Och det är som att folk tror att det där är bara, det är ju Frälsningsarmén typ. Alltså det är ju en, som sagt, de sysslar med terror. Jag kan tycka en annan grej som är beklämmande, det är att det har varit enorma demonstrationer på till exempel Sergels torg, och det är demonstrationer runt om i världen nu, där folk öppet går med Israel med flaggor, där man vill kasta ner Israel då i typ soptunnan, och i princip, jag vet inte om antisionism, för om man är sionist så vill man väl att Israel ska finnas.
Mm. Ja, men alltså, nu är det lite förutsägbar, om det hade varit på 80-talet som vi pratade om tidigare, och hade varit skinnskallar nazister som hade gjort detta, de hade ju gripits.
Mm. Ja, det är enda de gången som vänsterextremister, nazister och islamister går ihop, det är judehat. Och jag tycker att som om man skriver på en sån här grej, man måste vara väldigt medveten om vad det är för vindar som blåser mot judar. Och judar har i Sverige, till exempel i Malmö då, som kanske är den värst utsatta området för att vara jude då. Men som sagt, bara för att knyta ihop säcken från mitt håll. Att inte ta båda sidor i beaktning och tro att det här är en ensidig konflikt är ju helt, då är man lite rubbad helt enkelt. Och med de orden, tack för idag! Här är du, här är jag.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.